En podcast från Aftonbladet.
Det är tisdag och morgonklubben är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig, Malin Wahlberg, Per Boman och när Pontus Wernbloom är på golfresa, Alexander Axén, som är dundersen in i studion. Ja. 20 minuter, du som aldrig är sen.
Ja, det är ont i hela min kropp alltså. Och, det var ju sista gången jag åkte bil hit, så kan man säga. Jag trodde att det var smart, men jag måste göra en massa andra grejer. Men får åka tåg resten av de här träffarna.
Axén är lika stressad som jag var när vi sände Hammarby förra veckan när jag konsekvent kallar honom för Alexander. Trots att jag vet sedan 2008 att han vill bli kallad Alex, så höll jag på med Alexander. Alexander.
Alexander. Ja. Ja, men, alltså, Alexander är ju okej, men det är oftast inte positivt när någon säger det. Så då brukar man liksom, vad är det nu? Och så stod han och jag tittade på honom flera gånger. Och nu kommer det snart en örfil för mig här, men han var snäll ändå.
Mår ni bra då? Förutom då Stockholmstrafiken som har förstört din morgon?
Ja, jag mår ju aldrig bra när jag kommer sent, det måste jag säga. Men jag blir glad att se er två, så det blir bra.
Bomar, hur mår du?
Jag mår bra, för nu känner jag att allsvenskan lever igen. Jag var ju rätt deppig förra veckan och så här. Jag tyckte synd om mig själv för att inget lag liksom plockade upp riktigt Sirius, så att det skulle bli en lång höst utan någon guldstrid. Nu känner jag att det är kanske någonting på G, både i toppen och i botten. Att det lever lite, och det gör mig ändå glad.
Ja, men ska vi börja där? Det här mörkret som Boman kände förra veckan. Nu är det blåst liv i guldstriden igen, eller?
Ja, jag har ju sagt det hela tiden. Det kan
du
gå tillbaka väldigt lång tid och säga att Hammarby kommer vinna det här. Det har jag sagt hela tiden. Och jag ändrar mig definitivt inte nu. För det är många som räknar att det är 9 poäng. Jag räknar att det är 6 poäng. Det är för att de ska mötas och det är på 3 arena. Så att det är 6 poäng. Och då kommer de här nerverna in. Alltså. Det är en extremt, extremt viktig match för Sirius på fredag mot Häcken. En poängtapp där, då kommer det bli stora darren. Alltså. Så att det är inte liksom så här, ja, nu är öppet mål för Hammarby. Så är det inte. Men jag ser också liksom så här, vem ska Hammarby förlora mot? Mm. Kan ni förklara det för mig? För när de spelar den här fotbollen som de gör, då är de ruggiga. Alltså. Så att de kommer gå relativt fullt på det här som är. Då är klart de kommer få några plumpar, men relativt fullt. Och då är det stress på Sirius i det här läget. Så att då, extremt viktig match på fredag.
Ja, men jag håller med generellt sett att Hammarby alltså är det bästa laget just nu. Definitivt, det går inte att säga något annat. Men däremot kan man också säga att Hammarby har ju, när de har haft chansen i extremt viktiga matcher, faktiskt vikt ner sig en del också. Cupfinalen, ingen total nedvikning, men det var ändå en dålig prestation. Rakov hemma, som vi var på.
Ja,
det är klart att utvisningen ställer till det, men utvisningen är också en del av prestationen. Så att jag håller med om att Hammarby just nu är ganska tydligt bäst. Man har bäst grundspel, man har bäst trupp helt enkelt. Man har tränaren på plats, men man har faktiskt vikt ner sig i avgörande ögonblick. Så det blir intressant att se sen när de här lagen ska mötas.
Det är väl 6 gräsmatcher kvar nu när man gjorde av med Kalmar. Kalmar då, som alla hyllar, som såg väldigt bra hemmalag och det är gräs och allting. Mm. Det bland de största utskåpningen man har sett ju. Mm. Så att jag är glad att jag står fast vid det och gjorde det för några veckor sedan också, några månader sedan till och med.
Kommer in med på Hammarby, men om vi tar Sirius då, hur ser ni på att de tappade 2-0 först mot BP till 2-2 och så nu tappar man mot Mjällby igen, och det är ju en rejäl genomklappning i andra halvlek. Är det guldfrosta redan nu eller?
Ja, det går inte att utsluta, men alltså jag känner väl så här att det är inte orimligt att Sirius börjar tappa poäng, utan det är någonting som det borde normaliseras. Det är däremot orimligt sättet de gör det på, framförallt mot Mjällby då. Det är ju inte bra nog. Men jag tycker också att det finns någonting rimligt i att, som jag sa, att deras prestationer börjar normaliseras. Jag menar, jag tyckte som Kusnell, man tänker mycket på att Nielsen springer förbi honom, men flera gånger första halvlek var han också fel ute defensivt. De kom förbi honom många gånger. Det är rimligt om Anker och Zuma börjar tappa lite med tanke på att de har spelat kanske över sin förmåga. Detsamma gäller Celic i målet, som ju har sett ut som en guldmålvakt, men som inte borde vara det egentligen. Man har ju väntat lite på att han kanske ska tappa lite. Det skulle inte kännas normalt att han fortsatt spela på den nivån, och att han nu börjar göra lite tabba tycker jag också är på något sätt rimligt. Så att försvarsspelet har börjat tappa lite i Sirius är väl det som är det stora problemet.
Fast det är inte oväntat, för att dåliga försvarsmässigt i många, många år.
Men de var inte det i våras.
Nej, och det är det som blir grejen, att Om man gör 3 mål på bortaplan och inte får med sig en poäng, eller att man gör 2 mål hemma och får med sig 1 poäng bara, det är det som har ställt till det ju. Mm. Och det där måste de få ordning på. Och när Zuma till och med börjar dribbla nu sist och tappar en poäng då, mot BP, bjuder in dem, så är det att de inte riktigt är där. Och jag tror att det är mycket spekulationer. Vilka ska bort? Vad händer nu? Hur är läget? Och sen så samtidigt kan man säga så här, de har allt att förlora. Helt precis vet jag inte om de skulle liksom bli glada över ett guld, utan jag tror att de skulle andas ut istället, och det är det sämsta man kan komma i det här läget. Sen kan man säga så här, ja, de sålde bort gulden och de sålde Robert Djur, men de har ändå gjort 5 mål på 2 matcher.
Ja, exakt, det är ju försvaret som har varit problemet, exakt, än att de inte har gjort mål.
Men det är det mentala också, Molly, därför att nu är inte han där. Och då blir det kanske en lite mer osäkerhet att vad kommer att hända. Sen har de ändå gjort mål och bra prestation. Men som sagt, fredagens match, alltså, den kommer vara extremt viktig. Och då ska man veta att Häcken är ju på sin dag jättebra, men det var länge sedan nu. Jag tycker
det var jävligt länge sedan.
Det är ett öppet mål, men de måste ta den. Mm. För att annars blir det ett riktigt... det kommer bli riktigt jobbigt annars.
Men jag tänkte på det med Djur. Alltså, jag håller med alla som säger att målskyttet, uppenbarligen så är det inget jätteproblem just nu. Bjerkebo var ju... Han var extremt het, tycker jag, mot Mjällby. Tycker han var jättebra. Visst, i andra halvlek missade han ett läge, men sen är han ju otrolig liksom. Men däremot tänker jag, när man är tillbakapressad som man var mot Mjällby perioder, att man saknar den uppspelspunkten som Robbie Djur var. Alltså förmågan att avlasta, förmågan att andas, förmågan att lugna ner spel. Han var ju väldigt bra på att bara ta emot, spela vidare och se till att Sirius kunde flytta upp spelet och kanske slå en längre både ibland. När man tar den spelaren där, så blir det ju mycket svårare att ta sig ur den typen av press som Mjällby fick till i andra halvlek. Det tror jag kan vara ett klart att målskyttet är ett enormt problem. Att tappa hans mål är ju klart jättejobbigt, men även hans andra funktioner som spelare är ju jobbiga att tappa.
Jag köper det, för de pratar ju mycket om att de gjorde fel i början på andra halvlek, att de spelar framför, de ska spela mer bakom. Men det är lätt att säga det, för att du som back, om vi är mittbackspar och ser att nu kommer det komma en lång boll, det är ju inte så att vi står kvar nu och undrar vad som ska hända, utan då kommer man falla ur. Mm. Och då kommer man till det här läget att bara gå in i kroppen, så du kanske kan nicka en dålig boll eller att någonting händer typ. Nu blev det liksom söka fötter hela tiden, och då vann ju de bollarna och så kunde de köra. Och jag tror ju så här, Mjällby gjorde ju en sån här vändning i Uppsala. Jag tror inte många andra lag hade ens trott på det i det här läget. Men de är ju ändå sådär att... Då låg de också under med 3-0 och var 4-2 och gick upp till 4-4. Så att jag tror liksom att de hade... När de fick 3-1 där, då blev det något annat än vad det blev för något annat lag.
Jag imponerade av Mjällby ändå, och Axum som har fått en del kritik, hård kritik i den här podden så sent som förra veckan. Pontus Wernbloom sågade honom rejält, kallade honom för bluff. Så jag tänkte att vi ska... Lyssna lite med Pontus direkt från golfbanan om han har luftat
upp. Nej, snälla, no. Vad är det? Jag trodde du skulle spela golf. Jag trodde inte det var på campingen nu.
Nej, fan. Jag är uppe med tuppen, vet du.
Uppe med tuppen.
Ja, det är mer stilen vi reagerar på, tror jag. För de som inte ser, så är det någon slags hatt som pågår.
Någon pågår en hatt? Den är supertjusig.
Vad är det för typ av hatt? Det är en blandning av...
En golfhatt.
Nej, det är en sån här hillbillig grej här, från någon sydstat någonstans.
Ja, Panama-hatt
eller
så
kanske. Den är supertjusig.
Nej, det är den inte. Jag ber om ursäkt, men det är den inte.
Men Pontus, vad har du att säga till ditt försvar här angående Axum, som ändå, han måste väl ha haft en del att göra med den här, i den här vändningen ändå?
Ja, absolut. All beröm till honom att han gör en massa byten i halvtid och sådär, men fortfarande första halvlek så för jäkligt. Sen är det superstarkt av dem att vända, men en flugskit är ingen sommar. Jag kan inte gå och pudla på att de vinner en match. Sen tyckte jag att de såg svinbra ut i andra halvlek, men då är ju frågan, var det Mjällby som var bra eller Sirius som var dåliga? Och då lutar jag nog åt det senare faktiskt. Vad fan höll de på med Sirius? Gick ut och skulle vara lite goa och sköna med bollen och trodde de hade vunnit SM-guld redan. Ja, de fick ett snabbt uppvaknande där i alla fall. Men Albion till Axum går ju faktiskt in och förändrar matchen med sina byten. Så det får man ju ge honom. Jag tyckte att fick ett riktigt bra svar på det.
Du slog ju fast också att Sirius kommer vinna guld. Vill du ändra det nu, ja, eller?
Nej, jag tror fortfarande att de gör det. De såg, första halvlek var bland det bättre jag sett dem göra. Tyckte de var helt fantastiska. Sen går de ju på myten om sig själva till andra, och det får de väl någonstans lära sig av då. De har fortfarande bara förlorat en match. Körde väl lite kvartssamtal där efteråt också. Alltså, världen är ur led. De har inte förlorat på ett år typ. Så, och heter Sirius och har kvartssamtalet efteråt. Det har någonting, och det gör mig lite glad att allsvenskan fortfarande är helt underbar.
Wernbloom kör ju alltid rakt. Han går ju alltid på det här snabba som man ser på Twitter. Han säger att folk skriver att det är ett kvartssamtal. Jag tror inte att det var det. Jag tror att det var var två, tre, jag tror att det var två, tre supportrar som bara snackade lite med spelarna. Så jag tror faktiskt att jag tror man ska nyansera bilden av ett kvartssamtal lite. Men jag vet att Wernbloom alltid kör på det första, det snabba liksom.
Ja, jag gillar det ändå. Men man får ju försöka hitta grejer i det här. Och det var ju roligt att det var några som var lite upprörda där. Det förstår jag ju såklart. Ja. Men nej, jag tror fortfarande att Sirius kommer ta det. Trots att Hammarby ser riktigt bra ut för dagen också.
Jag tror inte det, men det har vi sagt förut. Men det här med kvartssamtal, när du kom hem till Göteborg, det var väl efter varenda match, eller?
Ja, men då förlorade vi ju hela tiden också. Då hade vi liksom inte SM-guldet i fickan, utan då var det snarare att vi höll på att åka ur.
Ja, men hade ni utvecklingssamtal, eller var det, fick ni bara en uppsträckning då?
Nej, det var väl uppsträckningar sådär, men jag har aldrig trott på det riktigt. Det är väl snarare får en motsatt effekt oftast, att spelare blir lite förbannade och ännu mer ledsna mer än över sin prestation.
För mig är det bara en ritual, det är teater liksom. Spelarna går dit och spelar sin roll, supporterna som är arga spelar sin roll och sen har man gjort det man ska göra. Det känns inte genuint, tycker jag. Det tycker jag ofta det känns som en ren teateraktion från båda sidor liksom.
Det var ju då när Pontus stod och berättade...
Hörrni, jag måste dra här nu. Jag ska slå ut par trea.
Hinner inte ens fråga om blåvitt alltså.
Slå en spik nu.
Nej, det hinner vi inte.
Slå en spik nu, hörru.
Ja, jag hoppas det.
Ja.
Vi hoppas att du är tillbaka nästa vecka i alla fall.
Hej.
Ja, men det är jag. Ta hand om mig nu.
Ha det bra.
Ja,
ha det bra, hej då.
Han frågade mig om jag spelar golf en gång. Och då så svarade jag så här... vallar du upp för brevlådan eller kör du direkt? Så här. Han bara, vad menar du? Jag bara, vad menar du? Spelar du golf eller, sa han då. Så sa jag, ja men vallar du upp? Jag har mina långgolf. Han bara, jag fattar ingenting. Så här, vi hörs. Så jag bara,
inte helt otippat att han inte tänkte pudla.
Nej, alltså jag har ju, jag vet, det, alltså, Axel har förtjänat mycket kritik liksom, för att jag tycker att han har varit ibland en dålig förlorare. Jag tycker att han har försökt skylla ifrån sig på ett sätt som inte har varit så snyggt. Särskilt inte att han har haft en hög profil tidigare. Men jag har försvarat honom, för jag kan inte glömma det han gjorde förra året. På samma sätt som jag är lite romantik och så. Jag tyckte det var fel att Ranieri fick sparken året efter Leicester. Med det han har gjort, jag kan liksom inte glömma det. Jag kan inte glömma att han var konstruktören bakom en historisk insats från Mjällby som ändrade sin fotboll totalt från ett år till ett annat. Jag tyckte det var helt magiskt. Och han var ändå hjärnan bakom. Men jag kan inte glömma det. Han måste få tid på sig, tycker jag, och liksom vända det när han har en dålig period.
Jag har alltid sagt att han är 5+ i fotboll. Men jag hade 3 i ledarskap innan säsongen. Jag är nere på 2 nu. För det är hans eget fel att han håller på så här. Ingen har form. Alla byts ut hit och dit. Och det byts fram och tillbaka. Och det är mittbackar på mittfält. Och det är allt möjligt. Det är det här som är skillnaden mellan att vara assisterande tränare och huvudtränare. Att du har 1000 idéer och du vill göra massor med saker. Men du tänker inte att det får en effekt här borta, där du gör här. Utan han liksom höll på att kasta in saker förra året. Och de, kanske Torsten som sa, stopp, nej vi gör inga byten nu, vi gör så här. Och det är liksom det som han har saknat, tycker jag. För att det bara uppfattas som rörigt. Mm. Han går ut och säger att han vill ha mer nyförvärv. De har aldrig köpt dyrare än vad de har gjort. Och så släpper de upp en egen nu som gör 2 kassar direkt. Då blir det också så här... Men du, kolla först vad du har och försök att göra dem lite bättre än vad han har gjort. Så att jag tycker att han ska ha jättemycket kritik för sättet han har gjort. Fotbollsmässigt, inget tveka. Men om vi nu ska gå till ner det där, så han blev ju en annan person efter de vann också. Som du vet i bakgrunden, som gjorde att han tappade gruppen efter, ja, i stort sett första veckan efteråt. Och det är där som inte vi får reda på oftast ju. Och du kommer aldrig få höra en tränare säga att han är så rörig nu, man vet ingenting. Utan de kommer säga att vi står bakom och allting. Så länge han står som tränare, då tycker alla om honom.
Men jag känner att en Mjällby-trupp som redan 2 gånger har fått bort sina tränare, med Lantz och sen Torstensson, de ska ta det jävligt lugnt med att ta bort, om de då skulle vilja få bort en tränare till. Alltså det är ju, ja, det är ju en unik, liksom, de är nästan Chelsea-mässiga. Det är bara Chelsea med John Terry och Drogba som har fått bort mer tränare än vad Mjällbys trupp har fått.
Ja, men jag tror inte att spelarna i Mjällby egentligen är så här... liksom att de är besvikna på honom. Nej. Alltså så, utan det är bara så här att det är lite rörigt bara. Så ingen har form liksom, utan de fattar ju också vilken fotboll och sådär. Men vi ska inte glömma så här, för att det är lätt att säga så här, de ändrade allt, det gjorde de definitivt inte. De ändrade sitt offensiva spel. Defensiven var alltid kvar och fasta var alltid kvar. Och tittar du om alla matcher nu från förra året, som du inte gjorde då, för då var du så uppe, åh vad hände? Det är att efter Röker försvann, så var det inte det där bländande Mjällby som alla vill säga, utan det var mycket 1-0 och fast situation och Tom.
Men deras förmåga att kontrollera matcher hade de inte förut. Nej, även andra hade förmågan att liksom gömma bollen för motståndarna kunde de inte göra tidigare på samma
nej,
sätt.
Men
eller
spela
sig ur press eller så kunde de inte göra på samma
sätt. Nej, men tycker du att de var dåligt försvarsmässigt innan då?
Nej, nej, absolut inte. Men de la ihop det gamla med det nya.
Ja, det är det jag menar. Det var ju därför jag säger att det inte är helt nytt. Som
nej.
Utan det stora skillnaden till exempel på AIK är ju att de börjar ju något helt nytt ju. Mm. Men det har också blivit bekostat på försvarsspelet. Mm. Alltså de är ju instabila där och på fasta och sådana saker. För att de har gått en helt ny väg. Och då kommer det vara upp och ner, upp och ner. Men Mjällby hade kvar sin grund, liksom, försvarsspelet. Men sen när vi har bollen, då ska vi göra så här. Och de har alltså mest bolltapp av alla i Allsvenskan förra året.
Mm,
men de spelar smalt som gjorde att när man tappar den så kunde nästa ta den hela tiden. Alternativt att han stod på huvud och rädda. För det var, om du går på XG och sådana saker, extrem tur. De skulle komma 7-8 om man går efter de grejerna. Så att man får inte liksom bara helt bli så här för att man inte hade någon förväntning. För det handlar lite om det, liksom att ja, men lilla Mjällby, ska de kunna passa ut någon? När Östersund kom, det var ju så, då var ju alla halleluja och allt möjligt. För de, hur kan de passa fotboll? Men det kan ju alla lag och de tränar på det. Liksom.
Men jag tycker ändå att det var liksom... Alltså jag tycker förmågan att ta gamla Mjällby, uppkäftigheten, förmågan att liksom underordna sig ett kollektiv, liksom viljan att pissa på storlagen och samtidigt kunna lägga till en helt annan trygghet med bollen, tycker jag var en otrolig kombination.
Ja, absolut.
Som inte går liksom var svår, som inga annan tränare lyckats med tidigare.
Nej. Alltså, och det där menar jag, fantastiskt på fotboll. Alltså, så. Men att det är så lätt att man blir, som José nu i AIK, kör om en helt ny grej. Men normalt inte kan liksom stänga ner utan att det målchanser högt och lågt och väldigt få nollor. Varje fast situation är andra laget alltid på bollen först och sådana saker. För att man lagt upp på ett nytt sätt. Och det, liksom, det är ju så det får bli så att säga. Men att de klarade att göra båda, det är ruggigt imponerande. Mm.
Tuff match för Mjällby nu också på torsdag i Europaspelet.
Ja, exakt. Men det som är skönt för dem nu är att de fick den här segern i Allsvenskan så är det inte samma panik där riktigt. Nu har de kört samma elva ganska många matcher i rad också, så här, bortsett från den här Älvsborg-roteringen de hade. Så att, ja, det är klart att man har lite godare möjligheter nu att få med sig någonting mot Red Bull, men jag tror inte det, utan man får nog räkna med att det blir Conference League och lite mer, liksom, inte exakt samma grandiosa sammanhang som man kanske hade hoppats på, men visst, det blir ju jävligt spännande att se dem möta ett så pass bra lag.
Ni var inne på Hammarby och sättet man ändå studsar tillbaka efter uttaget mot Rakov. Säsongens bästa insats, eller?
Ja, det är nog... Det är så svårt att mäta, men det är en av de absolut bästa. Det är total överkörning och Kalmar är ju bra och har många bra spelare som gärna får ställa om lite och sådana. De fick inte en chans, fick inte en boll att jobba med. Liksom, så.
Alltså återerövringen är ju helt galen. Att ha Marcus Karlsson, att ha Bodri också som är otrolig, det, att ha Lind, att ha i viss mån Majed kanske också, men liksom att ha alla, och Ajay kanske framförallt, och att ha de så rörliga spelare. Alltså jag Kalmar är ju bra alltså, på skydda bollen, gömma bollen, men Hammarby vann ju tillbaka den, det var inom 5 sekunder hela tiden, så länge matchen liksom i 60-70 minuter i alla fall. Det var faktiskt galet att se den intensiteten.
Tror ni att just nu när man åker ur Europa att spelare kommer lämna, eller kommer man få behålla alla och starta nu den här riktiga jakten på Sirius?
Ja, men jag tror liksom de kan släppa någon för ett bra bud nu. Men det är inte säkert att de vill göra det ändå, så att säga. Och vem det skulle vara och så. Men att de har ju satt sig i en situation där alla vill vara. Att de kan ju säga nej. De behöver inte sälja. Men det är klart att kommer ett bra bud och de tycker att det är okej och den killen vill lämna, så klart att då kan jag tänka mig att man släpper i det här läget ändå. Det är jag helt övertygad om. Men jag tror inte att jag tror ingen vill lämna, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror faktiskt inte det.
Ja, men känslan är väl att om det är någon som lämnar så är det väl då som det har ryktats om Tecky eller Eriksson då, Victor Eriksson. Alltså, och det är klart att de kanske inte har varit exakt lika bra som sista tiden som de var när de var som bäst i Hammarby, men jag tycker ändå man ska ha respekt för det de har gjort i Hammarby, alltså otroliga prestationer för den klubben.
Märker vilken romantiker den är. Ja, men hela tiden vad man har gjort förr.
Ja, men jag tycker inte man ska, alltså, jag vet att Fredrik Winter nu är den bästa mittbacken i Hammarby och han är enormt viktig för uppbyggnadsspelet och så vidare, och nu, och då blir inte Victor Erikssons liksom mer fysiska stil lika imponerande kanske, men jag bara, men det är, ibland tycker jag att det går så snabbt liksom, folk vänder så snabbt de spelar, nu är inte han så bra längre, så är det klart att han fortfarande är extremt bra mittback, och det gäller ju Tecky också nu när man har Ajay och kanske Marcus Karlsson tillsammans, så kanske man också känner så att men det är inte, han är inte lika viktig längre så där. Och han var ju till exempel jävligt dålig mot Rakov nu senast och har inte varit, men jag tror kanske det kanske är bara bra att inte han är, att han inte är lika avgörande längre, utan man kan laborera med lite olika typer av spelare som Ajay då, som jag länge har visat att han borde få spela med och är så användbar på många olika positioner och sådär.
Hör du, Malin, är du romantiker i det här fallet, att man har gjort någonting bra, då ska man få glida vidare på det?
Nej, det vet jag inte om jag är.
Nej. Bra.
Ja, men jag tycker alltså, ja, men det blir så,
vi kommer till det sen också tror jag, när vi ska prata Anders Christiansen, så får vi se om Bomans romantiska stil kommer fram då också, precis. Men du har fortsatt på.
Nej, men jag tycker generellt sett att folk glömmer för snabbt. Det räcker med två dåliga insatser så räknar folk mer eller mindre ut vissa spelare ibland. Jag tycker det är korkat
liksom. Så är det. Det går ju alldeles för fort i svängarna, men
Men så är ju vårt samhälle idag.
Ja, då får man ju vara en motkraft då liksom.
Jo, det kan man ju vara, men du får också se liksom, att det kan ju hända saker, att någon kan bli bättre. Det betyder inte att den kanske är dålig alltid. Nej. Heller, utan det är bara att den andra blir bättre. Och då måste ju den få spela. Då kan man ju inte låta en romantisk sida säga att då får du ändå hålla tillbaka lite, för nu är det han vi ska köra på. Utan för mig är det lite mer så där. Någon lyfts av ett tränarbyte, någon kommer alltid gå ner, någon blir bättre på ett tränarbyte, liksom på att spelstilen passar bättre, någon tappar det lite, någon är lite jagad kanske, vi säger Teki och har en fråga nu om något lag, tänker på det, tappar lite, Adjei som inte har fått så mycket som han kanske hade hoppats inför det här året, kanske känner att vänta, nu är det jag och jag kan göra mål och det liksom rullar, då lyfter ju det liksom, och då måste man som tränare spela ut de korten rätt i rätt lägen. Så att det där är ju liksom en dröm för en tränare när alla har bra form.
Ja. Ja, de har ju 17 spelare typ i bra form. Ja, ja. Intressant, det är två spelare som, förutom han då, som aldrig vilar. Skoglund och Marcus Karlsson. Nu är de i rätt ålder för att kunna spela. Men de vilas ju aldrig. Och det är väl framförallt då Marcus Karlsson som man aldrig någonsin antar jag skulle vilja ha vid sidan i någon match.
Där kan jag gå in lite på romantiskt då. Ja, men jag tänker på hans tifo där han står och tittar liksom när han var liten och sen allt det där. I att man har så här mycket pengar. Hade det inte varit coolt att bara säga så här, boom, här, 10 år, nu kör vi. Skit i det där Europa, nu, vi kommer vara ute i Europa i alla fall med Hammarby, vi kommer vinna guld och grejer. Det här är det är liksom ditt hjärtans klubb, så här, boom. Ja,
han känns också som typen som skulle kunna gå med på det också. Jag vet att han har uttalat sig vid några tillfällen om att det vore häftigt att spela ut i Europa och se hur bra man kan bli och så vidare. Och så vidare. Men han känns också som en jäkligt mjuk kille som njuter av den gemenskapen som är i den klubben. Så att absolut, jag håller med. Det att göra honom till, för det går ju nästan aldrig i Sverige. Är en spelare för bra? Det är ju spelare som är bra men inte tillräckligt bra som stannar kvar. Per Karlsson kanske, och känns som fantastiska allsvenska spelare, men kanske aldrig var bra nog eller Rydström för att få riktigt liksom, möjlighet.
Det var ju helt som att
ja, men det måste man ju säga. Som Bandiera, som tydlig klubbhjälte, men som kanske aldrig kan gå utanför Skandinavien. Sådär liksom. Även för att Per Karlsson hade chansen med ett par tillfällen. Och Marcus Karlsson tycker jag kanske är, han börjar visa på kanske en ännu högre nivå, så det vore häftigt om man kunde hålla kvar honom.
Skönt för Bodrio att göra den insatsen också. Även om han nu var bra mot Rakov, så blir det här röda kortet såklart kostsamt. Men jag reagerade på att han sen efteråt sa i intervjun att media snackar massa skit. Det är väl egentligen, eller Axel, har du sagt något som jag missat? Jag har inte sett någon i just media som har varit kritisk mot honom.
Nej, men jag älskar ju honom och liksom blivit förälskad av honom i Gais-tiden och sådär. Så jag kommer aldrig säga ett ont ord om det. Och jag har ju sagt hela tiden att Hammarby ska handla på den övre hyllan. Det här är ju perfekt, 21 år. 36 miljoner. Nu börjar det närma sig det som jag börjar prata om ju. Att det kommer gå lite upp och ner från honom i början för att han ska lära sig det här spelet och där, och att de ska lära sig honom. Det är klart att det kan bli upp och ner och så, men fotbollsmässigt det är ju topp värvning och han kan aldrig misslyckas i Hammarby som jag ser det, hur det är. Men han har ju en överambition när han blir utvisad och lite så här, han vill så mycket och han har övertag och vill visa alla hur bra han är typ. Och det går med på ungdomskontot så, men jag har inte heller hört någon som har sagt att han är dålig. Eller?
Han sa väl sen i intervjun att det var hans kompisar som hade sagt det här. De kanske bara ville skicka lite tändväska där. Lite skit på sociala medier.
Ja,
men
jag tror de blandar
media.
Ihop sociala medier med traditionella medier ibland också. Sådär. Men det jag gillar med honom också är det att, jag ska inte säga att Hammarby är ett snällt lag, men de har inte så många fula typer i Hammarby. Så generellt sett så är det ganska vattenkammat och välkammat och schyssta typer som vill spela bra fotboll. De saknar lite elaka människor som trycker ner någons ansikte i jorden liksom och som inte vill vara så omtyckta. Det där borde ganska ensam i Hammarby. Jag tror att den lite skitiga attityden tror jag är bra för dem faktiskt. Jag kan inte komma på någon annan som är riktigt sån i laget nu liksom.
Det är inte riktigt Hammarby heller ju. Nej. De ska ju vara lite lirare och kracka och liksom så här. Så att jag fattar hur du menar, och det är det som kan vara den stora skillnaden till att man går hela vägen till slut, för man måste ha någon som inte accepterar vissa saker liksom så. Och det är lätt att säga, men det är svårt att hitta de spelarna.
28 oktober, har ni markerat det datumet i kalendern eller? Du vet vad som händer. Då möts de, Sirius och Hammarby.
Ja, jag visste ju inte det, så det var bra att Axén hade koll.
Men det kan bli en match, speciellt om Sirius tappar någon poäng till innan dess.
Ja, men det var ju intressant i våras, för där var ju Sirius var ju bättre än Hammarby i kuppen, men då gick Hammarby vidare. Sen tyckte jag Hammarby var bättre än Sirius på studenternas, men då vann Sirius den matchen. Så vi får se nu hur det blir den här. Alltså det är klart att enorm press på Sirius, men också på Hammarby som vi var inne på tidigare, som har tappat vid avgörande lägen tidigare under säsongen då.
Ett lag som vi väl kan räkna bort från den här guldstiden nu, som kanske hettar till lite, är väl ändå Djurgården efter derbyt. Bomman, vi var ju på plats. Du sitter och skakar på huvudet.
Är du upprörd?
Ja, men alltså, jag var mer upprörd efter VSK, för då kände jag att liksom det var slut för dem. Nu kände jag också, jag menar, det är klart att jag pratade med några kollegor innan, så där, jag har ju sett ett favorittippat Djurgården förlora tidigare i derbyn. Inte minst under sig när Hammarby just hade gått upp i Allsvenskan och inte hade så starkt lag som man har nu. Och Djurgården var rejält längre fram, så hade man ju en förmåga att förlora de derbyn också. Även sen när Hammarby hade 10 man borta. Liksom. Nu känner man så här, kan det hända igen verkligen? Men när man ser Djurgårdens backlinje och innermittfält var livrädda för Filling och Sixten Gustafsson och Karlstrand. Det är bra spelare allihopa såklart, och de är tempostarka och de kan kontra och så. Men det är trots allt 3 stycken väldigt oerfarna spelare. Och att Djurgården är så passiva, att de inte vågar stöta, att de låter dem springa in i dem, det tycker jag är genant, ärligt talat. Genant att så rutinerade spelare som Djurgården har blev så livrädda helt enkelt.
Vad tycker du? Ut för dig sen.
Ja, men Une Larsson, nu för tiden, gjorde allt för att få gult kort mot Västerås, om ni tänker efter. Det är ju så mycket armbågar i nacken och det är ju bråk och tjafs hela tiden. Domaren helt iskall, ger inte han. Han älskar inte derbymatcher, det kan man säga.
Han har inget vidare fast i alla fall.
Nej, och jag tror liksom att det största problemet med Djurgården, det är att de inte accepterar att de har ett problem. Man kan ju kalla det spöke, men man kan lika gärna kalla det att man aldrig vinner derby. Men så länge man inte kommer erkänna det, så kommer det här fortsätta hela tiden. Istället för att man säger så här, vet ni vad, vi har jätteproblem med derby. Mm. När vi vann guld så förlorade vi 4 matcher på hela säsongen. Det var båda mot AIK och båda mot Hammarby. Mm. Vi vann guld ändå, men det är ett stort problem för oss. Så länge de inte kommer erkänna det, då kommer de aldrig göra någon förändring. Plus att så mycket Djurgårdskompisar nu från gamla kanaler jag jobbar på, det är ju sånt minuscykel så det är helt sjukt. När man kommer till arenan och de är liksom nästan vita i ansiktet och bara så här. Och sen när man kommer till Friends, när alla var så här, det spelar ingen roll om AIK är i botten. Nu är det derby, nu är det 3 poäng. Alltså så. Det är något helt annat ingångsvärde i det här. Och det är klart att det där smittar av sig på allting. Och frågorna hela tiden. Har spöket försvunnit nu? Är det så här och så här? Och de spelar, det är ingenting, det är ingenting. Ungefär som när spelar så här vita ansikten, du vet. Och det är en livsviktig match. Och det är sådana här matcher man vill spela. Och så ser man att du vill åka hem bara liksom. Ja. Jag säger att så länge de inte accepterar, så kommer de inte, det kommer inte bli bättre. Att man inte slår det här AIK-laget med Besirovic som typ högerback, Helm som vänsterback, en forward som är vänsterback.
Och som hade också problem defensivt, ganska stora problem.
Såklart. Liksom. Mm. Om man inte slår det här AIK-laget, då känns det ju så här, när ska de vinna i så fall? Mm. Alltså, vad händer typ? Mm. Och det är ju liksom, vid 3-0, jag får ju en uppfattning att till och med att AIK-supporterna har varit knappt glada, för det var liksom så här, men vad händer typ alltså?
Han får alltså promenera in, alltså inte bara in i straffområdet, 10 meter in i straffområdet mer eller mindre, och sen lägga den in kant. Alltså, Marquez och Ståhl är långt borta liksom. Alltså, det är ju...
Larsson är ju en bluff, det har jag ju sagt hela tiden. Alltså, vänsterfot, ta bort vänsterfoten, ja, Max spelar inte han. Alltså, för att det är 2 exakt likadana mål han släpper in. Jag har varit på Lundqvist i Häcken under många år att han har varit bedrövlig på det där. Mm. Nu i år har han varit jättebra på det. Verkligen, det syns att han har jobbat med det. Det här, vad är det?
Nej, man ser ju framförallt att Max Larsson, han kollar inte ens bakom sig. Han tar inte ens en blick bakom sig för att se om någon ska komma in. Liksom. Så vet jag att Honka var i presskonferensen. Man var mer irriterad på att de fick slå inspelen än att han försvarade dåligt på bottenstolpen. Men båda 2 var ljuselt. Jag tror inte Djurgården, jag tror inte de stoppade ett inlägg på hela matchen. Jag tror inte de blockade ett inspel. Mm. Inte vid något sammanhang. Adam Ståhl, som ändå är liksom bröstet ut och så vidare, han vågade inte pressa på Filling överhuvudtaget. Han var så rädd, tror jag, för att bli bortfintad. Han bara lät Filling stå och slå inspel hela tiden. Liksom. Mm. Jag tyckte det var så oerhört svagt. Alltså.
Men det är ju häftigt och lite båda hållen då, att Djurgården, där sitter ju derbyspöket uppenbarligen i väggarna, för det spelar ingen roll att spelarna inte ens har spelat derby tidigare. På samma sätt då de här unga AIK-killarna kommer in, det är som att de har fått med sig i DNA då att vi vinner derbyn, för det är många som inte ens har startat en match tidigare, så går de in och gör den insatsen.
Det är där som har varit stora skillnader med AIK, tycker jag, att det liksom har varit Stockholmskillar, det har varit blå linjen, det har varit liksom, de vet vad ett derby innebär. Men när utländska spelare kommer in till AIK, de är anpassade på 0 sekunder kontra andra lags, framförallt Djurgården då. där liksom det inte alls blir lika självklart, utan de går in och är lite ultrasvin och förstår att det är så här man måste spela för att vinna. Vi i AIK vinner alltid derbyn, vi ska göra så här och så här. Och så glider de ut och gör det. Medan i Djurgården är lite mer så här famlande. Det är också spelare som aldrig har spelat derby eller som tänker vad ska det här bli och så. Men som går ut och är istället pissnödiga, för att det blir så, tror jag, för att man märker det på något sätt. Och det är klart att de har ett jättefint första anfall när vem som styr den utanför?
Fallenius.
Ja, Fallenius. Och liksom mål där, det kan hända någonting. Någon av straffsituationerna, det kan förändra någonting. Samtidigt gjorde AIK mål på Stråberg och då var det ju bortdömt och sådär. Så att det är klart att i derbyn är små marginaler viktiga, alltså med domslut och sånt, säger ingenting om det, men det är något helt annat självklarhet. Och sen när 3-1 kommer tidigt, då tänker jag så här, nu är det ju bollen i rullning, alltså nu kommer det bli tufft för AIK. Då är det för 10 minuter, 12 minuter som det är lite halvkämpigt. Sen går de bara ut och spelar av det, hur enkelt som helst.
Där måste man ju Rivero enormt beröm för bytena. Det kanske ser enkelt ut, Diogo där kommer in som mittback och Järreteg centralt istället för Geiger som börjar tappa lite fart liksom. De stänger ju bara. Stänger ju butiken fullständigt. Vi var helt inne på det på pressläktaren där vi att okej, målet kom så pass tidigt nu så det kommer det bli svettigt liksom. Men Djurgårdens har ju varit dålig hela säsongen också på att vända. De kan ju inte vända underlägen ju.
Jag tror de har gjort det 4 gånger eller någonting under Honka. Och det är oroande, för Lenius säger det efter matchen att han känner på planen att luften går ur oss efter 1-0. Och det har varit en trend hela säsongen, inte bara i derbyt. Och att ha så dåligt kollektivt psyke eller mentalitet är ju superoroande. Och Djurgården ska inte ha det. De gjorde 6 mål för 2 matcher sedan. Kan några vända en match så är det väl Djurgården.
Ja. Men alltså, det säger ju allt om en spelare säger så. För att då är inte gruppen i harmoni. Alltså, om någon spelare går och tänker att jag tycker att när vi släpper in, då faller vi ihop. Det måste man reda ut. Om man har en sån känsla, då måste man ju samla laget och så här. Jag har den här uppfattningen. Vad känner ni? Och vad gör vi åt det? Liksom?
Man kan ju förstå det i derby då, kanske, att det är med tanke på historiken, men att det är varje match är så att
jag
man
menar, att en samspelstrio som Siltanen, Findell och Hägland inte kan äga spelet mot Geiger, Abdi Hakan Ali och Johan Hove liksom. 3 bra mittfältare givetvis, men som inte har spelat lika mycket ihop och som inte alls har samma profil liksom. Att inte de på hemmaplan, Findell, Hägland och Siltanen kan dominera mot dem.
Men för gjorde man ju på Strawberry, borde ha fått med sig lite självförtroende
därifrån. Det kan ju inte bara vara att de ska leva på energi. Liksom. Djurgården kan ju inte bara vara ett lag som måste leva på energi och pusha på första 15 och göra mål. Då, liksom. Så har de har ju alltid varit bra på det på konstgräset där. Ena sen Kim och Tolle var ju fantastiskt på att liksom döda matcher tidigt. Sådär. Men det kan ju inte bara vara bara det man har. Man måste ju ha någonting annat också.
Det blir annars jag tyckte att Djurgården kan vara till och med varit bättre än AIK men fått stryk ändå. Eller bättre, men de har spelat bra. Sådär. Så var det inte alls nu. Men sen tycker jag så här. Deras yttrar är samma problem som mittbackarna. De är lika bra och lika dåliga, betyder det där. Liksom. Att är det sommarlov och shorts, då rullar det på. Är det motgång, då finns det ingen riktigt så här. Ingen som bryter det där mönstret. Utan det liksom, finns inte ytorna för fart, då tar det tvärstopp. Mm. Och så börjar man spela bakåt och runt. Och det är många matcher som vi har pratat om med Djurgården det här året också. Att då har ju Honka kommit till studion och bara, jag kan inte fatta, vi förlorar så här typ. Därför att de har inte den här X-faktorspelaren på det sättet som jag menar på ytter. Nej. De har ju Bo Hägland, de har Lien, de har liksom, det är bra spelare typ. Men vet den här, när folk lägger sig lite lågt som har den här, akta nu kommer han, så de måste överbelasta och kanske då spela in. Nu är det liksom, Fallenius har bollen så här. Alla, det är rakt ner bara, så är bollen ute och så är det inspark typ. Alltså det finns ingenting som hotar i det här fallet. Men när ytan finns där, då är de ju livsfarliga mot Häcken och bara mosar dem totalt och så. Men det är deras problem. Och då tror jag att han, som är en av dem som säger så, fattar själv att när vi ligger under, då får ju inte jag mina ytor. Och alltså blir jag sämre. Och jag tror att det är så han tänker, mer än ett laget. Så här, utan det är mer att han fattar att nu får jag ingen plats längre. Så vad ska jag göra liksom?
Sen var det ju märkligt, för han var ju faktiskt ganska bra i början på andra. Det är ju Fallenius som skapar chanser med att löpa in bakom backlinjen och få med sig bollen och sådär och ha några fina framspelningar. Men sen blir han ju utbytt ganska tidigt, för vilket förvånar mig.
Så att, nej, men jag... Åslund är ju egentligen bättre i mitten, det tycker jag också man såg i andra halvlek.
Mm, såklart. Men det är ju lite det här dilemmat då, att man har bra på vissa positioner och lite sämre på andra. För vad ska Bo spela i så fall? Liksom? Mm. Hur gör man då? Och så vidare. Så att det där kan vara svårt att sätta ihop. Men liksom just det här mittbackarna i Djurgården, alltså det är nästan alla de där är ju bäst att spela med 3. Mm. Och nu spelar de ju alltid med 2. Och då blir det direkt svaghetssäcken alltså. För mig, det räcker inte riktigt.
Nej, för mig är Djurgården den stora besvikelsen i år, för att jag tyckte det fanns goda förutsättningar för det laget. De har haft en tränare under en längre period. De har haft spelare som spelat ihop länge också. Alltså det, de hade inga tydliga ursäkter egentligen. Alltså de tillsammans med Hammarby skulle vara de som var högst upp liksom utmanat. Så att det är dåligt.
Förutom Karlstad då, som ju gör de här två målen och drömmål första. Vilken ung spelare har imponerat mest på er i AIK?
Det är liksom, det är nästan från match till match, alltså de tar steg, man märker det här liksom, och Filling har ju hittat sin roll som ytter. Det var ju han väldigt tydligt till mig och sa liksom, när jag sa att de har inte en aning vad fan de håller på med när de mötte Elfsborg på borta, till nu när det är självklarheter allting. Jag menar, titta på Hove när han vet att jag kommer komma på bakre, han har sett mig, Filling väntar bara in mig lite och sen så sitter det där. Filling som kantspelare är en helt ny spelare än som forward. Han är mycket bättre där nu och lär sig ändå fortfarande hela tiden. Så han tycker jag är ju extremt duktig på alltså att utvecklas. Sen liksom Sixen, han med sitt AIK-hjärta, det är mycket slå på brösten. Ja, det är mycket så här som jag har svårt för. Ja. Alltså.
Lite Hammar pratade vi om.
Ja, ja, ni vet. Men Hammar får göra så, det är okej för mig. Men han får inte spela hårt och sen ligga och göra så här, ligga och ska jaga kort. Det är där jag irriterar mig på. Att en crowd pleaser för Hammarby, det vet alla att det var så. Det är okej för mig. Men man måste också visa någonting. Så Sixten nu gjorde mål sist och då liksom det är klart att då börjar han visa. Men han springer runt och slår på hjärtat och visar tröjan och sen inte gör prestera någonting. De spelarna blir inte långvariga typ. Men han är ju en sån som, han springer ju in i döden för AIK typ. Han kommer aldrig vika ner och han skulle aldrig liksom bli trött eller sådär. Utan han kör verkligen. Och det, man märker att det här gänget nu, och man glömmer en sak. Det är liksom, vi kan prata om de unga, de är härliga. Men en sån som Besirovic får alldeles för lite cred för vad han håller på med. Och jag tror Nordfelt och liksom Sott och de här.
Matisse var också jättebra faktiskt i derby, måste säga.
Ja, han har ju problem med försvarsspelet. Han
är men författat med bollen då.
Ja, men Besirovic och Hove framförallt, som jag tycker har blivit en ledare. Förut var det så här, man undrar om han var med och sen hade han ändå gjort ett mål för det. Men nu är han liksom mer styr och ställer, vill hjälpa de unga. Ja, och de märker att de utvecklas och det går jäkligt fort. Så jag tror liksom att det blir också enklare för dem att det är lite coolt att spela det här laget för att de lyssnar och de blir bättre. Vilket gör att det är upp till dem att göra hur bra AIK ska bli. Liksom. Så att Besirovic tycker jag sist, egentligen sen sommaren, har varit brutal. Och Hoves ledarskap skulle jag säga är väldigt, väldigt högt, som jag inte trodde fanns där faktiskt.
Det är sjukt med Besirovic, han har spelat på alla positioner utom mittback och målvakt och varit minst, alltså när han kom var han en besvikelse som forward framförallt, sen efter det när han varit den här schweiziska kniven har ju varit fantastisk. Men om jag ser några unga spelare som jag gillar mycket, nu tycker jag i sig Wilmer Olofsson har sett oväntat bra ut mot slutet, väldigt rejäl gammaldags mittbackstyp som framförallt är defensivt inriktad, tycker jag är kul att se. Men jag tycker nog, det som jag tror är högst höjd nästan är nästan Jannik Gaj ändå, för jag tror han ska kunna bli en Marcus Karlsson för AIK. Hans förmåga, dels tycker jag var bra defensivt och lösa de uppgifterna helt okej i alla fall, men också förmågan att ta sig ur press liksom, jättefint driv med bollen och modig i passningsspel, sådär. Han gillar jag. Och så ödmjuk typ, liksom. Jannik är nog min favorit ändå.
Hur långt kan det räcka för AIK nu då, när man har fått in den här nian i Karlstad som man inte hade under våren?
Ja, det är otroligt viktigt att man gör mål ju, när man får lägen och sånt. De har ju sitt stora problem med hemmaspelet. Alltså. Det är där de inte har klarat av. Där har de ju varit en på fyra, tror jag. Tre, fyra förluster. Där måste de ju förbättra på en gång. Men han har ju fått den perfekta starten nu. Jag är ju väldigt kritisk till 15 miljoner för honom. Alltså, jag fick inte upp 20 minuter bra i blåvitt och jag såg ingenting. Liksom. Nu spelar han med en sån självklarhet, ja. Så det är larvigt. Och han har ju fått den här starten nu som gör också att folk kommer leta efter honom i straffområdet. Han kommer få sina chanser. Och just nu känns det som att man kan inte missa. Alltså, allt han får nästan sitter. Tung, stark, liksom vältränad ut. Perfekt i det här sättet att spela. Alltså han har ju blivit något helt otroligt alltså. Sen alla skriver ju sms till mig och du vet i grejer och poddar och kolla nu här, Ögryte, alltså med all respekt, men det är ju inte toppförsvar direkt och det här försvaret var inte heller, men det tar inte bort ändå att han har fått den starten och han är jättebra utveckling och sådär. Nu ska vi bara se att det ska hålla över tid också, men han har fått en enormt, enormt bra start och det är viktigt när man kommer ny med en roll specifikt att göra mål, är ju att när folk ser det, då ger man en passning till. Det är så det är. Istället för att man tittar upp, håller i, vänder till en till. Utan som till Flataker, det var liksom ingen som letade riktigt efter honom för att det var så svagt. Liksom. Men här blir det något annat. Liksom. Så han är själv mot fem där inne när han drar den här volleyn som är hur snygg som helst. Men det är också att Besirovic kollar upp. Där är han. jag söker honom. Mm. Och det är liksom, det är en jättestor skillnad mot hur det har varit förut.
Mm. Sen tycker jag man ska, om man pratar AIK, tycker man också att man ska säga något om Rivero också. Alltså, det jag gillar mest med honom är att han inte har några, jag tycker inte han letar ursäkt så mycket. Det är många allsvenska tränare som hade redan på förhand liksom letat ursäkter när man har en så pass mycket svagare trupp än man kanske än vad AIK brukar ha. Liksom. Redan på tider så hade antytt att det här håller nog inte, det går nog inte. Jag tycker han verkligen tar sak för vad det är och försöker göra det bästa möjliga utav det han har hela tiden på ett sätt som är jäkligt inspirerande. Då, liksom. Alltså det, jag tror ändå att spelarna tror på honom också när han ger det här förtroendet. Och han, det måste vara en väldigt inspirerande typen då, för det är jäkligt många etablerade tränare som hade börjat gnälla väldigt tidigt om han hade fått den typen av spelargrupp som han har just nu.
Så är det. Och sen han säger till mig, jag vill inte spela med yttrar, men mina två bästa spelare är yttrar. Iselina och Johanna då. Då måste man spela dem. Alltså så är det ju. Men att då samtidigt hålla på att utveckla någonting som när de två försvinner ser ännu bättre ut. Mm. Det är så grymt imponerad över. Men det är också skillnad med utländsk tränare kontra svensk. Vi håller hela tiden på att prata om att vi ska ha tid och vi behöver bygga någonting. Mm. Gå utomlands och säg så här, vet ni vad, jag behöver kanske 2 år för att göra något riktigt bra. Mm. Så bara, där är dörren. Liksom. Du ska leverera från början. Liksom. Så att han har typ jobbat med någonting, vad jag säger, och principer, vad det verkar som. Så fort de där två går, så bara boom, så sitter det där. Mm. Det är ruggigt imponerad över. Sen har de problem i försvarsmässigt ibland. De har problem på fasta fortfarande och så. Men grejen är att spelarna verkar ju älska honom. Mm. Och vad jag har hört, så när man går på en träning där, du har ju varit där kanske, det är att man inte ens vet vem som är huvudtränare. För att han kan sitta bra bredvid och titta lite. Sen går han och pratar med några spelare och sen så går han vidare. Inte höja rösten, inte vara liksom så här, och heller inte tråkig, utan väldigt rolig vad jag fattar som. Mm. Inte så rolig hos oss i media, om man ska vara ärlig. Men inte heller dum eller tråkig. Liksom. Så att han är bara liksom en sån här som man vet inte riktigt hur får jag liv i honom typ. Men han behöver inte få liv i någonting annat än i spelarna. Och det har han fått. Så att extremt kompetent tränare. Ruggig stor respekt för honom, vad han har gjort. För AIK att byta så här stort, markant från förra året. Det är alltså bollen i spel, låga 40. Då har en backlinje som knappt kommer upp till 70% i passningsprocent. Liksom. Och de hade ju alltid runt 40 i possession-delen och sådär. Ruggigt fattigt anfallsspel typ så ju. Alltså att man kan bara byta där på en gång, det är enormt. Och då att man gör det med de unga också, för att jag tror att de är minst skadade av det och mest liksom att de vill suga åt det. Men det är en sån resa, så det är svårt att ta in faktiskt hur bra gjort det är.
Ja, det råder ju inget tvivel om att efter Engelmark så är Rivero den tränaren som är varit bäst i allsvenskan i år. Alltså med den största tränarinsatsen, definitivt.
Honka Vardera blir ju såklart ifrågasatt efter en sån här förlust. Hur ser ni på hans framtid i klubben nu när Djurgården också bygger om en del, har ju plockat in 6 spelare den här sommaren som man inte har sett jättemycket av hittills.
Nej, alltså han gav ju samma 11 som gjorde bort sig i Västerås, bortsett då från Tenno som var avstängd, chansen igen då mot i derbyt. Så här, kom igen nu grabbar, liksom, jag tror ändå på er ändå, och de betalar ju inte tillbaka direkt kan man inte säga. Så att, det ligger ju på spelarna också. Men jag är överraskad. Jag trodde Djurgården inte skulle ha så höga toppar och så djupa dalar, och det är ju en tränares fel eller bekymmer att laget i perioder kan spela hur bra som helst och i perioder kan se ju riktigt usla ut. Han har ju inte hittat någon stabilitet i Djurgårdens prestationer. Jag kan inte riktigt svara på varför det är så, men det är ju ett jättestort bekymmer. Det är att de är ju så sjukt opolitliga. Och efteråt så Honkvar är ofta bra, han säger intressanta saker, roliga saker, så han kan förklara i efterhand och sådär. Men det är något som gör att han har väldigt svårt att ändra under match också, framförallt om Djurgården ligger under. Alltså svårt att få positiva effekter av sina tränarbeslut under matcher. Det kan jag inte säga. Jag har inte många exempel i huvudet där han har liksom vänt en match med något briljant. Liksom. Utan när de har vunnit så har de varit bra från start ofta, tycker jag.
Jag förstår inte att det är sånt brus. Jag säger ändå att Djurgården är där uppe, alltså, och ändå är det så negativt. Mm. Det kan jag inte förstå. Sen säger någon så här, han har aldrig vunnit 3 raka liksom, matcher med Djurgården. Då skulle jag vända på det och säga att det är väl ännu bättre att vara topplag om man inte har gjort det. Eller? Alltså, så att jag förstår inte riktigt det här bruset kring honom. Jag tycker också att det är en väldigt kompetent tränare. Jag tycker att han är väldigt bra. Men han har det han har att jobba med, och problemet är, det är inte liksom själva idén tycker jag, utan det är de som ska utföra som inte har nycklarna liksom. De är väldigt lika, och att man sålde Mikael Andersson för att man inte kunde spela de två ihop. Där hade jag ju velat att man inte var så systemfast istället, utan titta på hur kan jag få de här att fungera på ett bra sätt. Hade det varit att spela julgran med en forward, två, de där två bakom och sen tre gnuggare i mitten liksom, och sen fyrbackslinje, hade det kunnat vara något annat typ så. Där kan väl vissa tränare vara så system liksom inriktade att man glömmer bort att få med sina bästa spelare ibland. Jag kan ju tycka det Ögryta till exempel som inte spelar sina två forwards till exempel. Att ibland måste man som tränare också kunna släppa ett system och jobba mer liksom efter principer och sådana saker. Men det har man inte riktigt gjort, för att jag tycker inte att man har de här toppyttrarna. Så varför ska du spela dem för då? Liksom?
Samtidigt känner jag, håller med dig att materialet kanske inte är så bra som man har trott. Men tar man AIKs elva mot Djurgårdens elva, ja, i det här derbyt. Det är inte många positioner man kan säga att AIK är bättre på. Knappt någon, alltså på förhand. Efter matchen kan man ju säga det. Men inför matchen så tror jag inte många, som om man är ute i kombinerat lag, så är det inte jättemånga AIKare som har gått in i det. Men, och då måste man ju säga att det är också tränarhantverk. Liksom.
Såklart.
Att Rivero får sina spelare överprestera, och det kan man faktiskt inte beskylla Honk. Jag har också liksom haft väldigt gott öga till honom tidigare. Liksom. Jag har väl det i grunden så. Men det här nu, att de här två raka matcherna får mig att tvivla mycket ändå. Alltså.
Mm. Vi släpper derbyt där och går in på det här och ser då hur romantiska ni är när det gäller Anders Christiansen. För att han var ju tillbaka nu, och då krävde ju hans lagkamrater att Malmö ska förlänga med honom. Hur ser ni på det? Ska man göra det?
Jag kan börja då. Alltså jag tycker ju inte att egentligen ska inte spelarna...
Ja, men han var grön för 12 år sedan. Så. Ja,
nej, men jag tycker inte spelarna ska mycket säga till om det. Men jag måste ändå säga att Anders Christiansen är näst efter Marcus Rosenberg, tycker jag, den största spelaren i Malmö på, ja, men på senaste 10-15 åren. Då. Det måste man ändå säga. 6 SM-guld, har varit den bästa spelaren säkert 3 eller 4 av de åren, och varit helt otrolig på en helt egen nivå. Varit i perioder väldigt lojal också. Ja, visst, han har lämnat 2 gånger, kommit tillbaka snabbt, delvis för att det inte har funkat utomlands, men också han har ju, Malmö har ju tackat nej vid ett par tillfällen också när han har kunnat säkra sin ekonomi, och han har varit kvar. Jag tycker inte han har gnällt på ett väldigt tydligt sätt då heller, utan han har varit kvar och fortsatt prestera för Malmö. Jag tycker liksom inte att han ska vara en bärande spelare i Malmö. Jag tycker inte han ska ha ett jättefett kontrakt, men jag tycker faktiskt, skillnad från så här Martin Olsson eller Niklas Moisander eller några av de här förlängningarna som har känts korkade och mest en social sak liksom. Christians tycker jag har varit på den nivån i Malmö som, ja, men som fan, folkhjälte i Malmö mer eller mindre. Att jag tycker han måste få avsluta sin Malmö-karriär på sina egna villkor. Det betyder inte att han ska få spela när som helst, det betyder inte att han ska ha världens bästa lön, men jag tycker att han ska få vara kvar i truppen och ha ett kontrakt om han vill det. Jag tycker faktiskt det.
Ja, men det är ingen tvekan om att han är hur stor som helst i Malmö och fantastiskt bra fotbollsspelare. Så för mig är det att han ska spela om han är bra. Liksom. Och det handlar om skadorna. För han var skadefri, så ser jag ingen där som skulle kunna gå in och göra något bättre. För att, speciellt i det här spelet som jag tycker att de börjar på något sätt jobba lite med, så skulle han vara handen i handsken i det. Och vi har ju sagt, ja, det känns ju som 10 år att Malmö utan han, det går inte. Och de är för känsliga för att med honom. Men vadå, han är ju bäst liksom. Och tar du bort den bästa spelaren i många lag, så klart att det kommer märkas ju. Så är det ju. Även om du heter Malmö FF och har jättemycket bra spelare och jättemycket miljoner. För att han är den som, han är ett svin, han behöver vara ett svin. Han är en matchavgörande, han behöver göra det. Han är en gnuggare, han behöver göra det. Och han är en pådrivare, han behöver göra det. Han är liksom så bred i sitt sätt att spela. Och har ju fått det här liksom Malmö-DNA på något sätt. Så... Nu när jag frågade honom, det var inte jag som frågade, för då hade vi hållit på fortfarande. Jag är jävligt dålig på frågor, märker jag. Men att man frågar, liksom, är han någon kontakt med tränarna? Så är det inte där. För att norska tränare, så här, de liksom kör sin grej och sådär. Men de kommer också lära sig att, vet du vad, vi har nytta av att ha med honom. Alltså så är det. Så jag skulle ju vilja liksom typ ha en sån här spelande...
Lite Ante Johansson-aktig typ. Liksom,
ja, eller? Typ. Spelande andra tränare. Något liknande sånt. Mm. Där ingen i Malmö kommer frågasätta om han spelar, om det är för att han är andra tränare eller för att han är bra. Utan för att vara med på att också snabbutbilda, som jag skulle tycka som tränare. Det är ju, det är därför Besara är oersättlig liksom på just de bitarna. För att det jag säger förmedlar han ut på ett jättebra sätt där ute och fattar att, vänta, nu måste jag bara skjuta lite så här. Det kan inte han se där ute, då gör jag så här. Den skulle jag vilja ha utav honom. Inte för den romantiska sidan, men för att han är så jäkla smart. Och för att han var skadefri, så kan han spela 4-5 matcher i rad. Då är det 4-5 utan förlust, det är jag ganska säker på.
Han har också alltid varit väldigt lojal mot Malmös tränare. Han höll ju fast vid Thomasson. Han är aldrig liksom... tillhört honom som har vänt Thomas om ryggen, utan pratar alltid väldigt gott om honom och var hans liksom spelare. Jansson, Pontus Jansson och Rydström hade ju ganska mycket problem. Jag tror aldrig att Rydström och Christiansen hade några problem på det sättet liksom, som jag förstår det. Liksom. Jag upplever att han ändå är, ja, han är lite som Besara. Liksom. Han tar på sig den rollen och var väldigt lojal. Sen förstår jag att många som följer Malmö nu har tröttnat sista åren på många förlängningar på äldre spelare. De tycker att det är passé. Liksom. Vi kan inte hålla på så länge. Det räcker inte med att spela ut i Europa. Det gör de inte ens så länge för att tjäna pengar. De måste sälja spelare. Bla, bla, bla. Men nu har de så många unga spelare som de spelar in. Då tycker jag de kan unna sig en och annan liksom, av den karaktären som är lite äldre. Jag tycker inte man ska gå... Jag tycker det kan vända för snabbt åt ena hållet ibland. Liksom. Bara för att man kanske gick för långt åt äldre för några år sedan. Kanske var för bekväm med det, så betyder det inte att man behöver spola alla på samma gång sen. Liksom. Jag tycker faktiskt att han förtjänar att vara en del av Malmö. Det skulle vara solkigt och tråkigt om han tvingades bort, tycker jag.
Mm. Vi får se hur det blir med Christiansens framtid i Malmö. Vi hann ju inte få Pontus take på Blåvitt, men precis när man trodde att krisen var över så är de indragna i den igen. Var det bara ett litet hack i maskineriet under Björklund, eller tror du att man kommer få kämpa den här säsongen?
Man kommer få kämpa, men det här var väntat, ska jag inte säga, för att det försvinner ju typ aldrig hemma. Ju. Men man har en tuff bortamatch på torsdagen och man åker till Stora Valla på söndagen. Det här med borta Europa och allsvenskan, dåligt med sömn, dåligt med veta vem som är fräsch, man har inte fått liksom träna ordentligt.
Och de är noll vana över det också.
Ja, bravigt, liksom. Ja, och kommer ju ut helt sent i den här matchen. Alltså 3-0 är ju nästan alltså smickrande, om man ska vara ärlig. Men de kommer få jobba. Sen är det också så att han har ju ändrat spelsätt. Och det här har jag ju sagt, att han går ju från den ena ytterligheten till den andra, nästan med rakt spel, djupledsspel. Bergmark Wiberg springer som en idiot och sådär. Men det är också så att när man ändrar som tränare sådana saker. Jag tog över i Örebro en gång och tog in planen 20 meter på båda sidorna. Och spelarna tittade på mig och sa, vad är det här? Så där borta är målet, kör. Och det frasar i baksidor och det grejer. Men vi fick upp en sån här. Och så var det första matchen och Norrköping hemma. Vi bara flög över dem 2-0 jättetidigt, vart 2-2. Och sen kommer den här som gör ett tag när man byter sätt. Och den är de lite på vägen. Den får inte vara för länge. Har ni sett deras 7 sista matcher? Titta på IFK Göteborgs 7 sista, får ni se. Har de inte många poäng då skulle jag vara orolig. Men den här lilla får man inte vara lite orolig för nu, utan nu gäller det att komma upp här igen. Och då gäller det att man faktiskt är väldigt noga med det fysiska. För så som man spelar nu så måste du ha spelare som jobbar och sliter och sånt. Då kan du inte ha halvtrötta och tro att du ska kunna spela på samma sätt. Det går inte.
Intressant poäng, tycker jag. Och de har ju kunnat rotera lite nu, men en som spelar exakt hela tiden under Björklund och lite innan, som löper konstant hela tiden, det är ju Adam Bergmark Wiberg. Hur länge orkar han vara den centrala spelaren som aldrig liksom byter nästan, som inte har någon naturlig avlastning i truppen och bara springer och springer och springer? Det vore ju inte konstigt om hans förmågor börjar tryta lite fysiskt liksom, alltså, för han har ju sprungit ihjäl sig länge nu. Och han är ju inte heller, det är nästan bizarrt att så mycket ligger på hans axlar, för att det är en bra allsvensk spelare, men det är ingen topp allsvensk spelare liksom. Så det är ju nästan lite orättvist mot honom att han ska löpa som en jävla idiot och han ska skapa lägen. Man kan inte kräva det av honom egentligen. Och det är ju dåligt truppbygge att det inte finns någon där som kan avlasta honom. Jag vet att Quimbra finns där, men uppenbarligen litar de inte på honom. Liksom. Så det är ett bekymmer, tycker jag.
Men hans uppgift är inte att göra mål för mig.
Nej.
Hans uppgift är att springa som en idiot.
Men orkar han göra det fortfarande då?
Nej, men det är skitsamma, håller jag på att säga. Han får man kasta till kanonmat för att det ska byta för Heinz och för Larsson. Mm. Alltså det blir så. För att slutar han, då blir det ett problem, för då blir det tajt och då är det mycket lättare att hålla ordning typ så att han får orka så länge det går, men det får ju inte gå sönder. Det håller jag helt med om, att det blir någon baksida nu eller att man inte är riktigt igång, för att det kommer vara jobbigt. Men han är alltid spelat så här egentligen, alltså han ska springa mycket och jobba hårt och sådär och vara lite så här viktig typ, han har ju varit i lägre divisioner och sånt, så att jag tror liksom att han tänker inte om han är trött eller inte, han är bara så jäkla glad för att spela varje match nu och får lapa i sig mycket beröm också för att han gör det. Så jag tror liksom att han är en löpare som blir bara bättre av det här liksom. Och utan han, då blir det problem.
Så jag tycker att det är lite, alltså för den objektiva allsvenska betraktaren då, så är det lite roligt att det tajta till lite i botten också. Alltså jag fattar att alla blåvita spyr när man säger det, men om de hade slått Degerfors hade det varit jäkla stort avstånd. Ja, ja. Nu är det tajt som, då hade det varit över mer eller mindre, då hade vi vetat vilka som var längst ner, vilka som har fått kämpa. Nu är det tajt som fan igen, så det kommer ju leva otroligt mycket hela vägen in, och det gör mig glad i alla fall.
Degerfors, att de inte har spelat Vukojevic, alltså, jag har tjatat i flera veckor, för jag måste ändå säga så här, jag var inte heller en perfekt tränare när jag var tränare, så, men gör det inte krångligare än vad det är. Spela dina bästa spelare. Jag fattar inte.
Nej, men det är ju totalt att, alltså, Henok Goitom är förlorat, vi har varit inne på det tidigare, han har förlorat den maktkampen med 0-100. Alltså, aldrig har någon liksom visat att någon haft fel så tydligt som Vukojevic har ut nu. Alltså, det är, han har ju varit inne på tidigare. Han har förklarat till Goitom att om man är lite äldre så måste man vara mycket bättre än de unga spelarna, har han sagt. Att det är därför inte Vukojevic spelar. För att
han tyckte så själv.
Nej, exakt. Och det är ju faktiskt, jag kan inte tänka mig att det stämmer, utan det måste vara något annat. Liksom. Det måste vara någon, jag vet inte, jag kan inte förklara varför, vad det beror på.
Jag vill inte sätta igång någon jätterubrik här nu, men jag gjorde Degerfors 2 gånger i rad. Och jag tittade på, jag var bakom Degerfors bänk och jag ser när Vukojevic gör saker. Det var förbannat och han tappade bollen och det var så här och slängde flaskor mot Hammarby och grejer. Alltså du vet så här. Som man inte gjorde med de andra, då var det här, försök igen och så här typ. Så jag sa det för mig, det började likna personligt liksom. Och det borde vara tvärtom. En forward vet ju hur en forward är. Och han räddade hans jobb förra året, ska vi inte glömma. Det är också en lång period utan mål, också en lång period utan vinster. Han är ju den som räddar. Då kan vi börja prata om det här romantiska. Låt han spela. Alltså, det är han som ska liksom göra grejerna. Tommy Seller, 2 spelare. Jag tycker Fritzson är bra, men han ska inte spela forward tycker jag. Han är jättebra på att komma in i andra läget. Så. Den andra som spelar, som jag har svårt att uttala. Det är som att det är Ström i straffområdet. Han är ju aldrig där inne. Hur kan du spela han? Hur kan du ens prova med honom? 5 matcher, 0 mål. Och liksom, sen kommer du på att men då provar vi då. Och så blir det så här liksom. Jag blir lite så här, krångla inte, snälla, spela bara dina bästa spelare.
Ja, och där tycker jag att man får träna, kanske jag borde säga rakt av, jag hade fel här, nu tror jag förklaringen är lite, men man har hittat mer och mer rätt nu.
Ja, men det var att han hade blivit bättre på att ta emot det felvända spelet. Det är därför han gör mål. Nej, det är det inte.
Sen vinner, men han är ju inte heller någon fysiskt praktexemplar, men han löp, och kanske säger mer om Erlingmark i sig, men han löp ändå från Erlingmark och sätter det. Det har inte jag sett framför mig. Jag tycker mer att han är liksom en riktigt bra avslutare, liksom distansskott och så, men att han löper ifrån mittbacken också. Det säger ju någonting om att han ändå har fysiken kvar också. Liksom.
Men han är tung, så han ska inte, han ska inte springa så mycket, alltså sådana bollar egentligen. Och som tränare i Göteborg, när man ser att en målvakt i halvpanik rensar från målområdet och sen liksom 10 sekunder senare ligger den i målet. Nej, men snälla någon, alltså. 1, vad gör målvakten? Och 2, så här, det får inte hända att en långboll därifrån gör att det blir mål. Det är ju sådana där mål som jag älskade att göra själv. För då vet man hur jävla dåligt de mår, tränarna på andra sidan. För det där är ju så ABC och han som gammal mittback. Liksom, att man måste vara beredd och stå med rätt sida och allting. Det är helt liksom, nej, det går inte att ta in.
Och det är ju inte så att Blåvitt står enormt högt upp med backlinjen heller som vissa andra lag. Det är ju inte så att man borde åka på sånt.
Vi skulle kunna sitta här en timme till, men vi måste byta ämne och höra vad Boman har haft för bryderier den här veckan.
Ja, precis. Det jag tänkt på idag, det är att vi har haft 2 stycken ganska, ska vi säga, vågade jämförelser den här omgången. Dels har vi Kamara i Elfsborg som sätter in och vinklar in ett skott i bortre krysset och då direkt jämförs med Messi av lagkamraterna. De säger att han kallas Messi. Och sen har vi Karlstrand i Blåvitt som gör i AIK som gör otrolig volley och direkt säger lagkamraterna Zidane, att han är Zidane. Då är min fråga till dig, vilket av de 2 skulle du säga är mest sant? Är Kamara mest likt Messi eller är Karlstrand mest likt Zidane? Och följdfrågan, om man ska fortsätta med de här överdrivna liksom, jämförelserna, var du Ancelotti som tränare då? Eller? Vem var du? Gud,
alltså jag säger nej på alla de där påståenden. Det går, jag kan inte ens ta in. Alltså. Jag fattar Zidane-grejen på det sättet att det är hans vänstervolley typ så. Men det här är ju med hans bästa fot, det är något annat. Och sen Kamara, jättefint mål, men han har ju touch som har gjort att han kanske kunde ha gjort 4 mål till av de sista 2 matcherna. Ska man då jämföra det med Messi, det blir också så här typ. Och Ancelotti, ja, det är ju en dröm såklart.
Men, Ancelotti var ju känd för att han är, eller framförallt känd för att han i Real Madrid har kunnat ta hand om lite struliga karaktärer och han har lyckats bygga ett spel. Det är inte alltid bara taktik utan det är mer ledarskap och så vidare. Var inte det ändå det som du var ganska nöjd med dig själv, framförallt i Gais-tiden och sådär, att kunna få ihop ett struligt gäng.
Jo, eller jag tycker det framförallt är roligare än välkammat och alla sitter och säger ja och springer till linjen och tillbaka hela tiden och sånt. Jag ville ha lite liv. Jag dömde fel med flit. Jag hoppades på någon slagsmål då ganska snabbt i grupperna och så här typ. Det kan väl liksom säga så, men och sen att jag inte behandlar alla lika för jag tycker det är fel. För att det blir bara dåligt för alla. Så där kan jag ju säga och att Jag gjorde några saker som jag sen har läst böcker med honom, att vi var ganska lika på vissa saker, så är det ju. Men stopp nu.
Så då kommer frågan. Är det så att du är mer lik Ancelotti än vad Karlstrand är lik Zidane och Camara är lik Messi?
Nej, alltså, jag kan inte ta in det där. Alltså. Det är ju som att vi är på en annan planet, vi tre, jämfört med de där tre.
Det ska jag väl säga också, att nu skyller ju Boman på spelarna här och lagkamraterna, men jag tror att i Zidane-fallet så var det nog SVTs reporter som jobbade upp jämförelsen. Okay, och jag vet inte, så kan det kanske ha varit. Ofta är vi journalister ganska bra på att liksom jobba in de där jämförelserna också.
Okay. Ska du berätta om ett mål och säga att viker in och lägger ner bort och säger Messi, så vet ju alla som kan fotboll att då får man ju en bild hur det såg ut.
Men han kallas Messi av lagkamraterna.
Jo, det är i alla fall ett stämmer.
Ja, det var mina bryderier i alla fall. Ja, jag fick inga...
det, var fina, nej, men det var fint, men det gick inte att ta på allvar.
Hur ser veckan ut för dig?
Ja, jag ska till Strandvallen på torsdag för matchen mot Red Bull Salzburg, och på söndag tror jag att jag ska på Hammarby, tror jag. Om jag minns rätt, så det är säkert någon match med. Men det vet jag i alla fall. Du då?
Jag har en golfgrej imorgon, Örebro Hockey. Med min revisor ska jag vara där och kasta lite dart och vara lite diskjockey. Så det blir kul att stå på golfbanan. Sen har jag bollklubben på torsdagen. Jag har morgon den här på fredag. Så därför kunde jag inte åka till...
Stanvallen.
Nej, det var omöjligt att ta.
Vi vill
därför...
ha med dig dit. Men det är inte, ingen vill göra den tuffa resan till Sölvesborg.
Jag vet inte när jag skulle behövt åka för att komma tillbaka till Stockholm. Det är ju liksom helt... Jag hade gärna gjort båda, men det gick ju inte då. Och sen har jag IFK Göteborg och Elfsborg på söndag.
Ja, det är kul.
Mm. Det är en riktigt rolig match, för Elfsborg är på gång nu lite. Så att, och då får man se Messi. Det är ju
det är inte dumt. Nej. Men mycket fotboll och mycket axén då i veckan. Man kan höra dig i andra format. Och vi på Sportbladet sände som sagt Mjällbys avgörande mot Salzburg på torsdag. Och Morgonklubben är tillbaka på fredag. Tills dess hittar ni alla poddar där poddar finns. Ha det bra tills dess.
Tjena.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.